du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
När jag predikar här nu om församlingen i Korint så var det en församling som hade människor från många olika nationaliteter. Och hela den här staden var otroligt mångkulturell. Och det fanns också väldigt mycket problem. Och man skulle kunna säga att staden överflödade av synd. Och ogenerad synd. Och så kommer evangeliet dit. Paulus är med och Aquila och Priskvila och Apollo. Många medarbetare är med. Och så är det en församling grundad i denna världsstad. I nuvarande Grekland, Korinto. Och det har ju varit två styckna predikningar och du hittar ju dem på vår hemsida eller YouTube. Och så kan du gå tillbaka där. Förra veckan så talade ju Rickard Svensson ifrån första Korintierbrevet 2. Det blev ju inte hela kapitlet, han hann med 4 versar. Det var ju snällt av honom att lämna lite extra versar till mig där, för jag hade ju i min plan att predika från första Korintierbrevet 3. Men han sa ju det mesta, även i de 4 verserna. Men vi ska inte hoppa över första Korintierbrevet kapitel 2 och så börjar jag från vers 5 där. Så om det fungerar så har ni också lite bibelord på väggen bakom mig. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Det är en viktig vers som sammanfattar de här 4 som var innan och förra söndagens predikan. Är det då fel på visdom? Ja, den mänskliga visdomen är det ju inte fel på. Det är ju vad vi lyckas åstadkomma med vår lilla hjärna. Det är vårt förnuft och så tänker vi att det där är klokt. Och så här var det i Korint. Så här var det i den hellenistiska, så vi skulle säga den grekiska kulturen som verkligen influerade hela den då kända världen. Då var det filosofer, vishetstalare som var de största idolerna som man följde efter i den kulturen. Idag är det ju idrottsstjärnor, musikstjärnor, YouTube, influencers och allt möjligt sånt. Då var det de här filosoferna. Och det har vi svårt för att fatta, att det var liksom talare. Och så kommer då liksom evangeliet in och omkullkastar hela det här sättet att upphöja en talekonst. Tänk liksom vilken skillnad det blev. Och så säger Guds ord, vers 6, vishet förkunnar vi dock bland de vuxna. Eller bland de mogna. Och då handlar det om en vishet som är ifrån Gud. En vishet som inte hör till den här världen, säger ordet. Eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Alltså det finns en vishet som går mot undergång. Precis som det finns ett högmod som går före fall. Och så finns det en visdom som går mot härlighet. Så det handlar om vad är det du ska fokusera och vad är det du ska längta efter. Är det denna världens popularitet, det som är poppis just nu, det som gör dig till en stjärna eller till någon i den här världen? Eller till det som finns i Guds hjärta som leder till härlighet? Håller ni med om att vi blir lite lurade ibland av denna världen? Inte bara jag, tänker jag. Nej, vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet. Som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Så Gud har bestämt att visdomen från honom ska bli till härlighet. Och härligheten, det är liksom Guds närvaro, Guds visdom, Guds kraft. Gud manifesterad med sitt rike och allt det där underbara. Så det var därför liksom det var en härlighet som manifesterades när Lazarus uppväcktes ifrån de döda. Alltså härligheten är något fantastiskt. Men det är inte någonting som människor kan fixa till. Det är bara Gud. Och så står det att den visheten har varit en hemlighet. Och tycker man det är så orättvist att Gud har hemligheter. Men då behöver vi förstå det ordets betydelse. Hemlighet, mysterion. Något som är under en slöja för tillfället. Som tas bort för dem som tror. En hemlighet som Gud avslöjar för den som omvänder sig och för den som tror. Så du undrar, hur ska jag få tag i Guds hemlighet? Inte genom att du är ännu smartare än alla andra, läser ännu mer, presterar ännu mer, blir ännu mer religiös, ännu mer filosofisk, utan att du vänder dig till Gud. Säger Gud, jag bekänner min egen synd. Det är många andra som har synder också. Men jag bekänner min egen synd. Gud, jag vänder mitt hjärta till dig. Och jag väljer att tro på dig. Och på att korset är vägen till frälsningen. Inte min tankeförmåga. Inte några människor, inte några samfund, inte några system. Utan Jesus Kristus som korsfäst. Min frälsning och att han är uppstånden ifrån döda. Tror du på det? Då kommer hemligheterna, slöjan, att tas bort. Men om du blir högmodig, stöddig, inte vill bekänna din egen synd, inte vill vända dig till Gud, så är det precis som att då ser du inte längre hemligheterna. Och du får ett religiöst eller ett liv i egen kraft där du inte lever i uppenbarelsen och ser det som Gud gör idag genom hans ande. Det är precis som att bibelboken stängs. Och du får hitta något annat för att mata din själ med. Men gör inte så. Säg Gud, här är jag igen. Du vet att jag har gjort fel. Du vet att det här är inte rätt. Jag väljer att tro på dig först. Jesus Kristus som korsfäst. Ska vi bara säga Jesus Kristus som korsfäst. Det är min tro. Det är min grund. Och Jesus Kristus som uppstånden. Det är mitt liv. Det är mitt hopp. Och det är min framtid. Är det bara jag som tycker att det låter som att ni mumlar och jag skriker? Tänk på alla de som lyssnar digitalt. De undrar liksom, det lät mer än när barnen gick in och barnen gick ut av glädje och hopp och tro. Men församlingen, ge respons på Guds ord. Det är inget manipulativt, det är ett sätt att uttrycka och bekänna sig till det man tror på. Så står det så här. Om de hade haft den visdomen skulle de inte korsfäst härlighetens herre. Så de hade inte det. Judarnas ledare, de religiösa ledare på den tiden, romerska soldaterna, Pontius Pilatus, de hade inte den. De korsfäste härlighetens herre. De som inte har den visdomen idag tror inte på en korsfäst herre. Den som har den visdomen idag tror på en Jesus Kristus som korsfäst. Kan vi säga det på våra arbetsplatser? Ja, jag kan ju det. Jag har ju bara frälsta arbetskamrater, tack och lov. Kan jag säga det bland dem som ännu inte känner Herren? Kan jag säga jag tror på Jesus Kristus som korsfäst? Eller säger jag bara jag tror på Gud eller jag går till kyrkan? Det är en bekännelse vi behöver erövra tillbaka. Jag tror på Jesus som korsfäst och uppståndelsen. Inte bara när det är påsk utan året runt. Vers 9. Men som skriften säger, vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. För Gud och anden är ju ett. Vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Så om du vill veta vad du har på ditt himmelska konto. Om du vill veta vad du verkligen äger. Kolla då kanske inte liksom först och främst på ditt eget konto. Utan kolla vad du har i Kristus. Läs skrifterna. Läs bibelordet. Genom anden får du reda på det här äger jag. Genom att jag har en himmelsk far. Och jag har fått det genom Kristus. Och det visar sig genom anden. Halleluja. Det var någonting bra. Det förkunnar vi också. Inte med ord som mänsklig visdom lär oss. Utan med ord som anden lär oss. När vi förklarar andliga ting med andliga ord. Då tänker liksom en del, va? Ska jag predika på tungotal? För en del tänker att andliga ord är bara tungotal. Ja, anden ger tungotal. Men det finns andliga ord som du kan förstå. Genom att du också har anden. Om jag har anden, du har anden. Det är det som Bibeln kallar för smörjelsen som undervisar oss. Som inte bara är hos predikanten. Som är hos alla i Kristi kropp. Alla troende, alla Jesu lärjungar har tillgång till anden. Så ta emot anden. Hur ska jag kunna göra det? I Jesu namn. För du har anden i Kristus. Det är faderns gåva till dig. Vill du ha mer av anden? Ge honom mer av dig. En oandlig människa, står det här, tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot kan bedöma allt. Men själv kan hon inte bedömas av någon. Alltså underförstått förutom av Herren. För vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Hur har vi Kristi sinne? Genom anden. Come on, jag säger det igen. Hur har vi Kristi sinne? Genom
anden.
Vem är det som får oss att lära känna Gud?
Amen.
Det lät som du sa amen, men ni sa väl anden, va? Kan ni artikulera? Anden, det är härligt. Okej, vad betyder det här en oandlig människa? För visst hade det varit skönt att ha det som argument. När någon inte fattar vad man säger. Man har ett bibelstudium. Ingen fattar vad jag sa på bibelstudiet. Alla är oandliga. Ja, en oandlig människa. Om du ska läsa vad det egentligen står så står det psyke. Den själsliga människan. Så man har översatt det till den oandliga människan. I England eller i USA så översätter man det till den naturliga människan. Det är väldigt galet. Ungefär som att det finns en andlig människa så finns det en naturlig människa. Hur många vill inte vara naturliga? Eller hur? Vi vill inte vara onaturliga. Så liksom motsatsen till onaturlig är naturlig. Så det här, så är, står det inte. Det står den själsliga människan. Lite bättre översättning är den oandliga. Men egentligen den själsliga. Därför att man har inte anden. Man har själ och kropp. Man har inte anden. Därför är man oandlig. Men egentligen står det den själsliga människan fattar inte det. Eller psyket fattar inte det som Gud har att ge genom sin ande. Så vi behöver bli födda på nytt genom anden. Därför en oandlig, psykisk, själslig människa, Nikodemus, var lärare för Israel. Alltså en lärare i religion och tro. Men Jesus säger, du behöver bli född på nytt. Han fattar liksom inte det hela. Därför att han hade inte anden. Men han hade tro. Och han hade religion och han hade kunskap. Och han hade säkert mycket, mycket lärt sig mycket från den hellenistiska, grekiska kulturen. Och kunde mycket om filosoferna. Men man behöver bli född på nytt för att förstå och lära känna Gud. Så min fråga är du född på nytt? Om du inte är född på nytt så kan du bli född på nytt genom hans ord och genom hans ande idag. Viktigaste för dig, du kanske har följt oss här digitalt, YouTube, TV, många gånger. Och du undrar, vad hände? Vad håller de på med? Jag förstår inte. Om du ska förstå det, du behöver bli född på nytt. Börja tro på Jesus Kristus som korsfäst. Som dog för våra synder. Men också att han är uppväckt ifrån det döda. Han övervann synden och döden. Han är våran Herre, härlighetens Herre. Då börjar det gro ett frö som leder till den nya födelsen. Amen. Det var kapitel 2. Halleluja. Gick undan väldigt, men det var ju tack vare att Rickard förra veckan la en fantastiskt bra grund. Kapitel 3. Nu handlar det om de kötsliga människorna. Nu har vi avverkat de själsliga. De kötsliga, så står de kroppsliga eller de kötsliga. Och vad är detta för någonting? Ja, vi läser. Kapitel 3. Första Korinthierbrevet. Bröder, själv kunde inte tala till er som till andliga människor. Utan bara som till kötsliga människor. Spädbarn i Kristus. Mjölk gav er att dricka. Fast föda fick ni inte. För den tålde ni inte än. Och det gör ni inte nu heller. Eftersom ni fortfarande är kötsliga. För när det finns, och hör här nu. Här kommer de mest typiska kännetecken på att man är en kristen. Men man lever inte i anden. Man följer inte anden. Utan den gamla naturen, köttet, styr. Och då står det så här. För när det finns, och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga. För när det finns avund och strid bland er. Är ni då inte kötsliga och lever som alla andra? Alltså i den här församlingen, när det var så mycket sexuella synder. Och när man slarvade så med gudstjänst och nattvardsliv. Så tar Paulus upp det som leder till oenighet, avundsjuka och strider först. Hallå? Jag har inte hört talas om någon som liksom, jag måste komma fram för jag är avundsjuk. Eller jag har bråkat lite och jag har liksom skapat lite strid och kanske blivit lite delning i våran grupp. Här är vad Paulus understryker. Detta är köttets manifestationer som ni först och främst får ta tag i. För splittringen förstör för hela församlingen. Men den syns inte lika tydlig. Den märks inte lika tydlig, inte lika uppenbar som de andra synderna. Men det är fortfarande köttet och köttet ska dö genom andens kraft. Halleluja. Så det finns hopp för oss. Det är inte att vi tar tag i oss, skärper till oss. Utan helig ande tar över i mitt liv. Ditt ord verkar. Jag följer dig helig ande. Jag säger nej till detta begäret. Jag ser det komma. Jag ser att det finns där. Men jag säger nej. Och jag säger nej i Jesu namn. Och så läser jag Guds ord. Och så blir det som ett svärd. Och så står jag där. Och så fightar jag ner fienden. Och frestelserna som han kommer. Och anden hjälper mig så att köttets begär dödas. Och tron hjälper mig. Så att denna världen får inget grepp om mig. Utan tron besegrar världen. Halleluja. Det här är undervisning för den som är helt ny i tron. Men också för den som har varit frälst i 60 år. Om det nu finns någon sån. 40 år har jag varit frälst för några veckor sedan. Jag är väldigt glad och tacksam för det. Men sen känner jag ändå, har jag inte kommit längre? Varit frälst i 40 år, har jag inte kommit längre? Är det någon som kan känna igen sig i det? Det är inte så många som har varit frälst i 40 år. Hur många har varit frälst över 40 år? Har vi någon mer än mig? Ja, det var faktiskt... Ja. Börje, du har rekordet. Men så finns det någon som är med digitalt och säger 70. Tack Börje. Halleluja, säger jag nu. Kanske jag inte ska säga här när jag pratar om köttet, men det kommer ju snart en seger. Och så står det så här, hur det här köttsliga manifesteras, hur avundsjuka manifesteras. Genom att man favoriserar predikanter. För det var ju det man höll på med. Förut var det filosoferna. Jag håller mig till Sokrates, jag håller mig till Aristoteles. Och jag håller mig till, så hade var det en ny stjärna där på liksom den filosofiska himlen. Och nu så står det så här. Men om en säger jag håller mig till Paulus och en annan jag håller mig till Apollos. Är ni inte då som folk i allmänhet? Och vi vill ju vara naturliga och som folk i allmänhet. Hallå, vi ska inte vara. Naturliga ska vi vara, men vi ska inte vara själiska. Utan ande. Vi ska inte vara som folk i allmänhet. Vi ska vara ljus i mörkret. Salt i förötnelsen. Vi ska vara fria från avundsjuka. För den smittar och förstör. Vi ska inte vara de som vållar splittring. Varken i församling, i hemmet. Eller på arbetsplatsen. Eller där vi är. Vi ska vara fridstiftare i Jesu namn. Befrämja enhet och frid. Så säger han i vers 5. Vad är Apollos? Vad är Paulus? Alltså han talar om sig själv på något sätt också. Tjänare, säger han, som har fört till tro. Var och en med den uppgift som Herren har gett. Jag planterade, säger Paulus. Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, står det här. Men grundtexten säger, är något. Alltså i jämförelse med den som ger växten. Utan bara Gud som ger växten. Därför att vi kan vara trons tjänare. Men bara Gud är den som är trons livgivare. Det är bara han som är trons skapare. Men vi är medarbetare, vi är tjänare. Så därför är vi ingenting i jämförelse med Kristus. Vi är inga tjänare som ska upphöjas så att människor följer oss. Då blir det splittring i kroppen. Då blir det partier i Kristi kropp, i församlingarna, i samfunden. Och så leder det bara till att det blir partibildningar. Och så kan det också vara i en församling. Ja, men den husgruppsledaren är bäst. Eller den, ja, men den predikanten kommer nu. Då ska jag dit. För det, han säger allting som jag tror på. Kanske det var han som började säga allt som du skulle tro på. Hallå? Och sen så tycker du att det är det du ska tro på. Vem är det vi följer? Vem är det som är grunden? Vem är det som är basic? Hans namn är? Han är Jesus Kristus. Han är grunden. Halleluja. Det här är jätteviktigt. Ska vi då inte uppmuntra predikanter? Jo, men vi ska uppmuntra lika många, lika mycket. Alla som tjänar troget i sin uppgift. Eller hur? Så står det sen. Den som planterar och den som vattnar är ett. Vi är team. Vi har många olika gåvor och tjänster. Men vi är team. Tror ni att jag blir glad när någon säger efteråt? Skriver Boris predikade. Det var fantastiskt bra. Eller tänker jag så här. Käre Gud. Boris predikade fantastiskt bra. Hur ska det gå med mig nu? Jag tänker liksom att. Men vi är ju sådana här som när vi är barn. När stora syster eller storebror eller ännu värre. Lilla syster gör något bättre än vi. Och lilla syster eller lillebror får föräldrarnas uppmärksamhet. Vad händer inom oss då? Halleluja, vad underbart. Alltså de flesta tycker. Vem tror hon att hon är? Och så försöker man trycka till dem. Jag är både storebror och lillebror. Så jag vet hur det är på båda sidor. Jag säger, det är köttet avundsjukan, jämförelserna. Att inte kunna ta, lyfta, uppmuntra andra. Det blir svårt för oss om vi inte förstår att vi är medarbetare i samma lag. Tänk om jag skulle säga så här, liksom jag jobbar här för trädgårdsföreningen eller handelsföretag. Och säger liksom, alltså men hallå, den som vattnar är ju helt värdelös. Men den som planterar, den är bra. Vi ska bara ha sådana som planterar det. De som vattnar, ja vad är det med dem egentligen? Eller vad är det med de som skyddar växterna och ger dem lite extra ner? Alltså, det är inte viktiga. Det är bara den som planterar är viktig. Alltså alla är vi olika. En predikant planterar, en vattnar, en ger näring, en skördar, eller hur? Det är ordet tjänare. Så upphöj inte till skyarna. Ja, men det finns ju ingen anledning här i församlingen, säger du, för ni är ju totalt omärkvärdiga. Men det finns ju på nätet fantastiska predikanter. Det finns ju på YouTube. Och det finns, oj, här är vi också. Och så bara är jag helt fulladdad med dem. Och så har jag deras doktrin i mitt huvud. Men det finns någonting som är större och någon som är större. Och det är ordet, och summan av Guds ord är sanning. Så tillbaka till ordet, inte till doktrinerna eller samfunden eller favoritpredikanterna. Jag vet många som har sagt så här, ja men Christian, så kan inte jag tro för jag är kalvinist. Eller så kan inte jag tro för jag är lutheran. Ja men hallå, vad säger ordet och anden? Tror du att Calvin och Luther eller Levi Petrus eller vem du nu är, Bill Johnson, tror du att det är någon av dem som har alla sanningarna och du är kallad att följa dem och skriva under det, så blir du helt frälst och räddad. När du bara märker efter 10-20 år kanske du inte ens är i samma sammanhang som dem längre, men du är i samma sammanhang som Kristus resten av ditt liv. Så följ honom, var med honom, var i honom, flöda i honom genom den helige ande. Tack Jesus. Och så kommer det sen. Den som planterar och den som vattnar är ett. Och var en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medarbetare. Och ni är Guds åker. Guds byggnad. Nu har vi tagit. Det var den tredje bilden på församlingen. Om ni följde med mig här nu. Följde med mig. Vilken var den första bilden på församlingen? Men tala om att ge mat. Bebisar. Vuxna. Den första bilden på församlingen var familjen eller hushållet. Hur bygger vi rätt där? Vi ger rätt mat i rätt tid. Nästa bild var planteringen. åkern. Hur bygger vi där? Vi är inte avundsjuka. Vi jobbar i team. Vi kompletterar varandra. Och vi gör våran del. Så bygger vi rätt på fältet, i planteringen. Hur bygger vi nu rätt i byggnaden? Ni har ju sett kanske den här hjälmen på gubben i annonseringen inför den här gudstjänsten. I byggnaden eller i templet. Jo, så här säger ordet, vers 10. Med den nåd som Gud gett mig har jag som kunnig byggmästare lagt grunden och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd. Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden, alltså Jesus Kristus, med guld, silver och ädelstenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen, alltså Herrens dag, när han uppenbarar sig, den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld. Och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. Men om hans verk brinner upp, ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Alltså här säger Bibeln att man kan bygga församling, man kan bygga sitt liv på Jesus Kristus. Ha kvar frälsningen, men förlora lönen. Hur är detta möjligt? Trä, halm och strå, det förstår vi. Det är sånt som lätt att fånga, lätt att få tag på, väldigt billigt, brinner upp snabbt. Man kan gå bygga församlingen eller sitt liv på snabba cash eller snabba poäng eller känslor eller underhållning. Man kan få till det väldigt snabbt och väldigt fort. Men när prövningen kommer, när elden kommer, så går det fort förbi. Men man är ju fortfarande frälst. Men det blev inget bestående verk av min tjänst i bygget. Därför jag byggde inte med det material som Gud ville att jag skulle bygga med. Guld, silver och ädla stenar. Och vad i hela världen är då guld, silver och ädla stenar? Och läser man i olika böcker så kan man liksom få, ja men det symboliserar det och det här. Och det, så gör det ju. Guldet symboliserar Kristi gudom. Det liksom bygger vi på. Men silvret symboliserar försoningen. Ja men det bygger vi på, eller hur? Det är starkt. Ädla stenar kan symbolisera olika saker. Där har man olika teorier. Men i sammanhanget. Och vad säger bibelordet att guld och silver och ädla stenar talar om? Ska vi läsa det? Har ni tid? Är ni lite nyfikna nu? Vad underbart. Då ska vi läsa vad det finns för bibelord som bekräftar det här. Vi börjar i Apostlagärningarna 20, 28 och 32. Jag tror att vi hinner få upp det här. Apostlagärningarna 20, 28 till 32. Och så läser jag om både vad Guds ord, undervisningen och våran karaktär betyder för det eviga bygget. Ge akt på er själva och hela den jorden en helig ande har satt er som ledare till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Och nu överlämnar jag er, vers 32, åt Gud och hans nåderika ord som har makt att bygga upp er. Grekiska oikodomeo, strukturellt bygga upp er, som inte har med känslor att göra utan som har med struktur genom andens kraft och ordets kraft att göra. Och ge er arvet bland dem som har helgats. Så här är det tydligt att ordet är med och bygger. Ordet och undervisningen, men också våran karaktär. Och så läser vi i psalm 119, vers 70-72. Psalm 119, vers 70-72. Deras hjärtan är okänsliga som fett, men jag har min glädje i din undervisning. Det gjorde mig gott att få lida så att jag fick lära mig dina stadgar. Din möns undervisning är bättre för mig än tusentals mynt av guld och silver. Så här ser vi att när Bibeln talar om vad symbolen guld och silver betyder, så är det oftast förknippat till Herrens undervisning och Guds ord. Så vad ska vi då bygga våra liv på? På ordet, undervisningen, Guds ord. I motsats till filosofiska läror, i motsats till samfundstänk, i motsats till känslor. Ja, du hörde rätt, förlåt att jag sa det. Utan det bygger på Guds ord. Men upplevelse då? Nej, Guds ord ska vi bygga. Då får vi en bestående evig lön. Guld och silver har med Guds ord att göra. Ordspråksboken kapitel 3, vers 13-15. Är ni med? Visst är det bra det här? Lite otippat för en del kanske, men det kan ju vara meningen. Att man inte har koll på allt. Lycklig den människa som funnit visheten. Den människa som får förstånd. För vishetens värde är bättre än silvrets. Och vinsten hon ger är bättre än guld. Hon är, alltså visheten, dyrbarare än pärlor. Ingen av dina skatter kan jämföras med henne. Ordspråksboken kapitel 8, 10-11. Ta emot min förmaning, hellre än silver och kunskap, hellre än rent guld. För visheten är bättre än pärlor. Inga skatter kan jämföras med henne. Ytterligare om visheten från Ordspråksboken kapitel 24, vers 3-4. Genom vishet byggs huset. Genom förstånd står det fast. Genom kunskap fylls rummen med allt som är dyrbart och djupt. Så guld, silver och ädla stenar, det är ordet, undervisningen och visheten ifrån Gud. Och visheten i Ordspråksboken vittnar om Jesus Kristus, förebildar Jesus Kristus. Och det är det som står både i kapitel 1 och 2 om visdomen ifrån Gud, om ordets betydelse. Så vad är guld, silver och ädla stenar? Det är... ja... alla som har gåvan att tolka mumlet här, hörde vad då? Tala i skägget nu. Guds ord och undervisning, Guds visdom och kunskap fyller huset. Halleluja! Så nu fick jag sagt det också. Men det finns mer. Men det ska jag inte predika om, utlägga så mycket, för det är egna predikningar. Men jag säger dem ändå för att ni ska förstå att man kan bygga med de här, med guld, silver och ädla stenar. Lyssna här, en tro som har prövats i eld. 1 Petrus 1:7. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt, men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro, för att sedan bli till lov och pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Här är det ju ett bevis på att den här tron som vi har, den ska prövas. Och elden, den ska göra att den blir, att våran tro blir ren, våran tro blir stark. Och elden talar om domen, så när domen kommer, om den så är så att liksom det är en dom, när hans rådslag säger, nu lever du fel, nu ska du ändra på dig, så händer det någonting. Men nu kommer också en dom, när hans beslut, vi kommer inför hans domstol, där han bara berättar om allt vi har gjort, om det har liksom tjänat någonting till. När den domen är, då är det bara det vi har gjort i tro som består. Är ni med? Och då är det undervisningen som har varit där. Och det är visdomen som har varit där som ett material. Och så finns det någonting till. Som är det allra viktigaste. Är det någon som har kläm på vad det är? Säger jag 1 Korinthierbrevet så finns det speciell lovsång. Det är kärlekens lov. Halleluja. Kärleken består för evigt. Tron, hoppet och kärleken. Men störst av allt är kärleken. Kunskapen blåser upp. Men kärleken bygger upp. Halleluja. Så hur ska jag bygga? Jag ska bygga genom undervisning. Jag ska bygga genom Guds visdom. Jag ska bygga genom en tro som går igenom elden. Jag ska bygga i kärlek. Halleluja. Och så läser jag vidare de här verserna. Snart är vi framme. Ge mig bara 5 minuter till. Om det verk som någon har byggt består ska han få lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Bedra inte er själva. Om någon av er tycker sig vara vis i den här världen måste han först bli en dåre för att bli vis. Alltså inte en knäppjök. Utan bli en som tror på Kristus och anses av denna världen som en dåre. En som tror på Kristus och uppståndelsen och är beredd att betala det priset, den smärleken. Då blir man en dåre i denna världens ögon. Men man får frälsningen och visheten ifrån Gud. Den här världens visdom är nämligen dårskap inför Gud. Det står skrivet, han fångar de visa i deras lughet. Alltså när människorna i sin smartness bara försöker överbevisa att vetenskapen är större än Gud. Och det här är mer sant. Och putta in några mer 100 miljoner år så fixar sig allting. Och nu har jag en teori om det. Det står skrivet, han fångar de visa i deras lughet. Och vidare, Herren känner de visas tankar. Han vet att de är tomma. Det är luft. Det låter ju lite arrogant, tycker ni inte det? Nej, Gud är stor. Människor kan inte omfatta Guds tankar, Guds visdom. När människan i tro ödmjukar sig inför Gud, då händer det någonting. Eller hur? När du tog emot honom, vänd om. Och du som inte kan förstå det, du som inte kan omfamna det, vänd om. Börja tro på Jesus Kristus. Bekänn hans namn. Vi har flera här inne som har gått den resan. Bara förstått att nu bekänner jag att Herren är Gud. Jag tror på Jesus Kristus som korsfäst. Och du kan bli frälst nu. Därför ska ingen skryta över människor, kommer det där igen. För allt är ert, Paulus, Apollos och Kefas, världen, liv och död och nutid och framtid. Allt är ert! Hörde ni? Alltså den är med framtiden är vår. Det där är en världslig slogan, sa någon. Det står ju i Bibeln, framtiden är vår, i Kristus Jesus. Men i den här världen är framtiden inte vår, den är körd. Men i Kristus är framtiden vår, men inte bara framtiden utan också dåtid och nutid. Och vi lever i nutid. Därför ska vi säga tack Jesus för att jag tillhör dig. Och du Kristus, du tillhör Gud. Halleluja. Men tillhör vi inte en ledare också? Alltså vi tillhör varandra. Vi är familj. Vi är levande stenar i samma kropp. Vi tillhör varandra. Men först och främst tillhör vi Kristus som är huvudet för sin församling, för sin kropp. Woho! Och så kommer det allvarliga. Jag vill avsluta med det. Riv inte ner Guds tempel. Jag bryter inte ner. För man kan ju hamna i det där. Jag liksom har inte tid att bygga upp. Eller jag har en annan agenda. Och just nu har jag inte tid. Då kan det vara så att du river ner. För den som inte samlar, den söndrar. Men hur kan det vara? Jag vill bara vara neutral. Jag vill liksom inte vara... antingen är du med och bygger upp. Eller så är du med och river ner. Antingen är du med och samlar. Eller så är du med och söndrar. Hur kan det bli så? Jo, så är det i Kristi kropp. Och någon av de här delarna i din kropp bara säger, jag är inte med längre. Vad händer då? Det blir en viss splittring och delning. Jag vill inte vara med. Alltså, var med, befrämja enheten. Om du får tillfälle att säga någonting för enheten, för namnet Jesus, ta vara på det tillfället. Om du får ett tillfälle att tala illa om någon, säg nej till det. Och kanske erkänn lite avundsjuka i ditt hjärta. Hallå? Vet ni att det är bevisat? Typ att den vanligaste orsaken att man talar illa om andra är att man har för dålig självbild eller att man är avundsjuk. Hur roligt är det? Tänk om någon skulle säga varenda gång vi säger något illa om någon. Har du problem med din självbild? Är du avundsjuk? Alltså skulle det bli ännu värre stridigheter och ännu mer splittring. Det behöver man inte säga. Men det kan vara bra att ha lite självinsikt. Att den som har en bra självbild i Kristus vill välsigna andra. Vill bygga upp andra. Vill få med andra i enheten. Men den som har problem vill samla människor till sig själv. Och gadda ihop sig mot andra. För det är bättre så, då känner jag mig trygg. Nej, bort det! Det var det som fick Josefs bröder att föra Josef ner i brunnen. Favorisering från pappa Jakob, avundsjuka från bröderna. Det säger vi nej till i Jesu namn. Vi river inte ner Guds tempel, eller hur? Vi är med och bygger upp hans tempel med guld, silver och ädla stenar. Med Guds ord, med Guds visdom, med kärleken som består. men också med en tro som har prövats i eld. I Jesu namn. Amen. Det var många versar. Men nu var det slut för den här gången. Och Boris, han ska fortsätta att tala om tjänarna som förvaltare. Redan nu på söndag. Nej, det är LP-möte nu, ja. Ja, det blir också bra. Om 14 dagar. Vi står upp. Lovsångare kommer fram. Tack Jesus. Tack Jesus. Handen på ditt hjärta nu, eller en ställe som du tycker är lämpligt, och be tillsammans med mig den här bönen. Hur ska vi få till det här? Hur ska vi förstå det här? Genom anden. Är ni med mig? Genom anden. Hur får jag anden? Genom Jesus Kristus. Genom Jesus Kristus. Han är den som har gett oss anden. Han har redan utgjutit den helige ande. Den helige ande är här. Men du tar emot anden som en gåva genom din tro på Jesus Kristus. Ja, men fadern då? Ja, fadern, han ger oss anden när vi ber i Jesu namn. För det är genom Jesu namn vi har vägen till frälsning. Det är genom Jesu namn vi lär känna fadern. Det är genom Jesu namn vi får del av helig ande. Så bara säg det där du står. Helig ande. Bara säg det där, helig ande. Tala till mig. Ge mig större insikt. Rätt visdom. En tro som håller provet. Hjälp mig helig ande. Att gå framåt. För framtiden är vår. Nutiden är min. Genom Jesus Kristus. Och hjälp mig att förstå. Att välsigna andra. Att säga nej till avundsjuka. Bråk. Stridigheter. Tjafs. Förtal. Förlåt oss Herre. I Jesu namn. Hjälp oss välsigna varandra. Bygga upp varandra. Men också våga tala sanning till varandra. I kärlek. I Jesu namn. Tack Jesus.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!